Det är fars dag idag.
Ja.
Brukar du uppvakta din pappa på fars
dag? Nej, jag har aldrig gjort. Det här känns så konstigt. Jag vet inte. Man borde kanske. Brukar du?
Min pappa är död, men nej.
Gjorde du det när han levde?
Nej.
Nej.
Men blir du uppvaktad av dina barn då?
Nej, inte det heller. Brukar du uppvakta dina barns fäder?
Aldrig i livet.
Nej. Vilken poänglös dag. Ska vi ha den till? Norrlandspodden är tillbaka. Ytterligare ett avsnitt görs av Teg Publishing och Sofia Miramsdotter och Po Tidholm, och med stöd från lyssnarna via patreon.com/Norrlandspodden. Hej, välkomna. Hej Sofia.
Hej.
Jo, vi lämnade ju lyssnarna.
Vi måste faktiskt uppfylla, så att säga. Vi lovade, kan man säga, att vi skulle prata om
två saker, tror jag.
Medborgarlön. Mm. Och jag drog igång där och började snacka digitalisering och sådär, och så drog det ut på tiden.
Vilket ska vi börja med?
De hänger ju ihop.
Gör de det?
Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Alltså, att medborgarlön kan vara liksom en konsekvens av digitaliseringen. Vill du att jag ska förklara hur jag tänker?
Ja.
För jag tänker så här. Ingenting är ju statiskt liksom. Och rent historiskt, så vi har levt i den liksom moderna tid vi har, i inte så många hundra år, med ekonomiska system och ja, sådär. Man kan säga att om man ska dela in det i episoder, så kan vi säga att, ja, men industriella revolutionen någonstans där, fram till nu, så är det mycket som har varit sig likt.
Mm.
Och nu lever vi i en ny revolution, den digitala revolutionen. Mm. Och jag är helt övertygad om att den kommer att få ännu större konsekvenser för mänskligheten än vad den industriella revolutionen fick, om vi för ett ögonblick glömmer klimatfrågan. Men jag tror att digitaliseringen kommer verkligen att förändra allt på strukturnivå, samhällsnivå och individnivå.
Har väl redan gjort.
Ja, nästan. Det håller ju på att göra det. Men det är, vissa saker är ju svåra att se när man står mitt i dem. Mm. Och det som är intressant är ju att det här bara fortsätter. Alltså att digitaliseringen går ju så fort, så att man kan säga att utvecklingen kommer aldrig mer att gå så långsamt som just idag. Liksom. Den accelererar ju, den här utvecklingen. Och då tror jag att det... Med digitaliseringen, vilket jag var inne på när vi avbröt förra avsnittet, så försvinner en massa arbetstillfällen. Det blir liksom robotar som kommer att kunna göra väldigt, väldigt mycket av de jobb vi har nu. Även sånt som är jättesvårt att föreställa sig. Men vi har ju, där jag jobbar, Mittmedia, vi har ju redan som robotar som skriver tidningsartiklar, ja, och vädertexter sådär. Och i och med det och massa andra faktorer, så tror jag att det är liksom det ekonomiska system som vi liksom bygger världen på av, marknadsekonomin, inte kommer att vara hållbart.
Framförallt, alltså så här, om man får vara så tråkig så att man för ner det här koken direkt till liksom en svensk landsbygdskommuns perspektiv, så får det ju till konsekvens också att, alltså, en kommun idag lever ju på löneskatter från förvärvsarbetande människor, och de där pengarna ska sedan omsättas i välfärd. Och försvinner då alla de här arbetsplatserna som genererar löneskatter, eller en stor del av dem, utan att ersättas med andra, då är vi ju up shit creek.
Ja, och det gäller ju inte bara landsbygden, men det blir ju extra påtagligt där. Och det, menar, det här ser vi ju redan på landsbygden, att även om inte företagen försvinner, alltså även om vi fortfarande utvinner vattenkraft, så är det ju inga människor som jobbar med det.
Nej.
Därför att allt är digitaliserat. Även om vi fortfarande har liksom ett omfattande skogsbruk, så är det väldigt få personer som jobbar i skogen. Mm. Och även om vi har gruvor, så är det väldigt få jämfört med tidigare som jobbar. Och de som gör det bor ju sällan där de jobbar. Nej. Men det jag vill komma till, och för hoppet härifrån till medborgarlön, det är ju det att, alltså det har ju också, varje gång man har pratat om att nu kämpar vi för 8 timmars arbetsdag, eller nu kämpar vi för semester och så här, så har det kommit någon och sagt att nej, men det där kommer aldrig att gå. Det kommer att gå åt helvete med ekonomin och så där. Men nu så står vi liksom inför en ny, om nu 50% av alla arbetstillfällen försvinner och samtidigt jordens befolkning ökar, så måste vi ju hitta ett nytt sätt att fördela ekonomiska resurser. Alltså vi måste ju hitta ett sätt, och vi kan inte heller...
Det här
heller...
som du säger nu, det känns inte som att det liksom riktigt funkar i din yrkesmässiga
Får
kontext.
Får jag prata färdigt?
Ja, visst. Det kommer en liberal knorr.
Ja, alltså det vet jag inte om det gör, men i det här så ingår ju också att om vi nu har mindre kroppsarbete eller mindre arbete som behöver utföras av människor, så säger det sig självt att varje enskild människa behöver jobba mindre, färre timmar om dagen, färre timmar i veckan, men de måste ju fortfarande försörja sig. Det här har ju gått förut. Det har ju funkat att gå ner från 12 timmars arbetsdag till 8, och folk har ändå fått det bättre.
Fast produktivitetsvinsterna för näringslivet har ju varit många, många gånger större än så att säga. Och de produktivitetsvinsterna har ju ackumulerats i den här rika procenten då, och inte alls fördelats hittills. Så det här, det du föreslår nu, är ju ändå någonting är ganska politiskt radikalt.
Det är väldigt radikalt, men det jag förespråkar är ju inte någon slags, alltså jag förespråkar ju inte en socialistisk ekonomi heller, där vi helt plötsligt ska ta pengar från företagen, utan och det är väl det som är mitt problem, som är så många andras problem, att man kan se att någonting inte fungerar, man kan se att en utveckling går åt ett visst håll, men jag har ingen aning om vad liksom egentligen lösningen är. Men jag tänker att medborgarlön då, basinkomst, skulle kunna införas ganska snabbt. Alltså vi skulle kunna införa det i Sverige som ett experiment i glesbygdskommuner till exempel. Mm. Där alla personer får en grundinkomst, så ingen kommer liksom att vara tvungen att jobba heltid i varje fall. De flesta kommer att vilja jobba lite grann för att de flesta vill ha mer. De flesta kommer inte att nöja sig med den summan som medborgarlön gör.
Jag tror att det finns siffror på det där. Det finns, jag tror att man kan räkna med att kanske 25% av liksom samhällets befolkning kanske vill slippa undan och göra så lite som möjligt. Medan 75% skulle bli galna om de inte fick jobba.
Och vad vi gör då, det är också att vi frigör, precis som vi har gjort genom historien, ju mindre folk har jobbat. Att man frigör alltså människors tankar och experimentlust, och inte vet jag, att folk får mer tid att faktiskt... göra saker som de vill, som de brinner för.
Men tror du att folk skulle bo på landet?
Arbete.
Ja, alltså allt
det
här
är toppen. Ja, men det här skulle ju vara en förutsättning för folk att bo på landet, om vi nu pratar sådana människor som helt enkelt flyttar för att få en försörjning. Och det är väl ändå en väldigt vanlig orsak att folk flyttar från landsbygden.
Så det är bättre att genomföra en sån här sak i då de liksom glesa delarna av landet än i hela landet?
Alltså jag är nog öppen för att ha en lösning i hela landet, men jag är också öppen för att man kanske testar det först. Mm. Och då är väl glesbygden ett bra exempel. Om vi backar tillbaka till det här med digitaliseringen och ekonomin, då har vi ju ett annat som blir som ett problem här i och med globaliseringen. När vi har några få väldigt få företag som blir färre och färre men större och större som tar in alla pengar.
Mm.
Och jag menar, jag är inte principiellt emot att ett företag ska kunna tjäna pengar och gör de det här. Alltså, är man vad ska jag säga, Google eller Apple eller vad man än är och gör en bra grej och folk vill ha den, visst, tjäna pengar. Mm. Men någonstans så... Och, men som vi kommer till det här med medborgarlön, det är också så att för att de här företagen ska kunna fortsätta växa så krävs det ju att de har, att det finns konsumenter. Det krävs ju att människor, alltså att vanligt folk kommer att fortsatt ha råd att köpa de här produkterna. Och det är där som vi liksom hamnar i det här
sista, precis, dagar.
Och det är här vi hamnar i det här där jag tror att vi måste liksom hitta ett helt nytt sätt. Och då menar jag inte att nu ska vi ha ett socialistiskt sätt. Nu bara säger, tar vi pengar från de här företagen. Utan jag pratar om någonting som jag inte ens ser framför mig.
Mm.
Förstår du?
Mm, jo, det förstår jag.
Så på det sättet, ja, är det jätteradikalt. Därför, ja, att jag vill ju, jag är ju inte socialist. Alltså du tror nu att jag ska komma till någon slags...
Nej, tror jag inte. Jag bara retas med dig.
Nej, och jag tror ju inte på det. Jag tror ju inte på liksom tvång, förbud, liksom...
Nej.
Jag tror inte det, för jag tror också att när det gäller företagande så krävs det liksom drivkrafter, och drivkraften kanske är att tjäna pengar. Men ja, det var min lilla take på det här,
ja,
om medborgarlön och digitalisering.
Ja, nej, men jag gillar det, och jag menar, jag har landat i liknande tankar många gånger när jag tänker på liksom hur, jag menar, och inte bara hur liksom förfördelade människor som drabbas av strukturomvandlingar ska liksom klara sig. Jag ser det ju också som ett sätt att, jag menar, om jag tänker, för nu har jag inte jag färska siffror, men tänk bara för ett par, tre år sedan så var ju arbetslösheten i gruppen typ 18-30 i Spanien till exempel var 55%, och i Grekland någonting liknande kring 50% också. Vi pratar alltså om en hel generation som på något sätt har blivit övertaliga, som inte behövs, helt enkelt. De behövs inte för att upprätthålla produktionen i sina hemländer, och det är ju en helt grotesk utveckling. Samtidigt så är ju produktiviteten i de här länderna kanske inte så himla mycket sämre än någon annanstans. Men det är bara det att på grund av, som du säger, digitalisering, mekanisering, rationalisering, centralisering, så har man ju då frigjort, man frigör tid och man frigör mantimmar. Och tyvärr så blir ju konsekvensen då att man också frigör människor från arbete. Och det här är ju...
Men det behöver inte vara, tyvärr.
Det är väldigt synlig utveckling i svensk landsbygd.
Det har väl ändå varit så här mänsklighetens mål sen människan liksom lärde sig göra upp eld, att behöva jobba så lite som möjligt. Alltså någon slags... något sätt ha det bättre och bättre.
Jo, man vill, men att absolut.
Liksom, människan, men, vill ha det bättre. Och...
Fast det har också varit liksom så här, men sen så slog vi in på en bana med ett kapitalistiskt system, och jag skulle vilja säga att det är kapitalismens mål att vara så effektiv som möjligt, producera så mycket som möjligt med så lite människor och så liten ekonomisk insats som möjligt, och på det sättet ackumulera så mycket kapital som möjligt. Och det är ju det som kapitalismen har blivit bättre och bättre på, och duktigare på. Och därför så behövs inte människor i processen på samma sätt som tidigare.
Men om det då fortsätter att leda till att vi får en massarbetslöshet, och då pratar jag liksom global massarbetslöshet, så kommer ju det ju att slå mot kapitalismen också. Det kommer ju att slå mot de här företagen också, för att folk i lika hög grad inte längre kommer att kunna ta del av deras produkter.
Det ligger också i kapitalismens natur att man inte riktigt tar hänsyn till den typen av konsekvenser. För jag menar, kapitalismen och den ändlösa tillväxten har ju också lett till en global uppvärmning som kapitalismen inte är särskilt så jätteintresserad av att liksom hantera.
Nej,
heller.
Nej, men jag säger att om delen. Det blir konsekvenser som slår emot dem tydligt.
Jag skulle nog säga att den globala uppvärmningen kommer slå ganska hårt på ett tydligt sätt också.
Och då kommer vi in på nästa intressanta sak här, när, som handlar om liksom produktivitet, eller som handlar om, ska jag säga, konsumtion och saker. Mm. Att där tror jag ju, jag är helt övertygad om att vi måste ju ställa om där också. Och då menar jag ställa om. Jag menar inte, nu ska vi börja köpa ekologiska tröjor. Utan jag menar, vi måste köpa extremt mycket färre tröjor än vad vi köper idag.
Mm.
Och vi kan inte köpa nya bilar hela tiden. Nej. Eller nya mobiltelefoner för den delen.
Får jag plocka ner den här, nu rörde vi oss på en liksom extremt så här filosofisk fri nivå som jag tycker är intressant. Men det är ju också, när man pratar digitalisering, så är ju det någonting som dyker upp som en käpphäst i varje landsbygdsdebatt. På ett väldigt konkret plan. Alltså inte,
man tror att digitaliseringen ska rädda landsbygden.
Exakt. Har du någonsin varit med om en landsbygdsdebatt där det inte har framförts som liksom en fantastisk möjlighet?
Men det är ju bra, för då kan man ju sitta i Bräcke och jobba hemifrån.
Ja, tänker man sig då.
Mm.
Ja, det är intressant. Jag var på en sån här debatt ganska nyligen och stod det bredvid faktiskt en liberal ledarskribent, inte du utan en annan, som drog upp det här kortet och sa de här sakerna. Ganska positiv, får man säga. Mitt problem när det händer är att det var så här, min historia med internet ser ut så här, att jag har en lillebror som är 6 år yngre och som var väldigt tidigt ute på nätet i början av 90-talet. Han hade en dator hemma och han liksom tog sig ut på nätet med den där, och han blev verkligen en nätentusiast och nätpionjär, och han var anställd nummer 2 på Spray Interactive, som var ett liksom, wow, tongivande bolag på 90-talet. Han blev anställd när han var 17 år och han var helhjärtad och helfrälst liksom. Och jag var ju hans storebror, jag var ju också väldigt positiv till internet, men jag tror att eftersom jag var hans storebror så var jag tvungen att inta en sån här sur, skeptisk storebrorshållning.
Jaha.
Och jag skrev också en hel del av de här sakerna. Jag var med och gjorde en bilaga om det där som kallades för internet. En specialbilaga för DN. Det är en söndag, tror jag, 94. Där jag skrev flera artiklar. Och liksom undersökte. Och den är jätterolig att läsa nu, för att det är så extremt primitivt och sådär. Och så var jag på en hel del konferenser, och min brorsa jobbade också i San Francisco i perioder, och jag var där och jag hängde med honom, och jag träffade flera av de här nätpionjärerna på den tiden. Och detta med vad digitaliseringen skulle innebära i form av upphävande av plats och liksom geografins betydelse var ju någonting som det pratades enormt mycket om då, för 20, 22, 23 år sedan i internets barndom, att i framtiden, i den här digitala uppkopplade framtiden som snart kommer, så kommer man kunna bo var som helst och jobba med vad som helst. Och man trodde verkligen helhjärtat på detta, och det här var någonting som alla pratade om, och det här var någonting som också blev liksom en frälsningstanke som for genom varje svensk landsbygdspolitiker, och det pratades om detta och bredband, och det här skulle lösa alla problem. Det här skulle liksom upphäva tid och rum i princip.
Men
nu stod jag här i den här debatten då 20 år senare och hörde den här liberalen säga exakt samma saker som sades på den här konferenserna för 20-22 år sedan. Och jag kan ju då konstatera att det här har ju inte hänt. Alltså hela det löftet är märkligt nog. Och jag hade velat göra någonting på det i den här dokumentärserien som jag jobbade med. För att jag tycker att det är så pass intressant. Att det faktiskt så här, hela det löftet har liksom så här framtiden har ju överlevererat nästan, skulle jag säga. Att digitaliseringen har inneburit fantastiska saker. Och jag är verkligen en hängiven konsument av alla möjliga interaktiva tjänster. Men på den här punkten så har inte framtiden levererat.
Men alltså, delvis har den ju det. Du kan inte, det finns ju på riktigt jättemånga exempel på hur digitaliseringen har gjort att avstånd i vissa fall inte spelar någon roll. Och att du kan sitta på ett ställe och jobba där du tidigare hade varit tvungen att bo på ett annat.
Ja, och du kan köpa saker från hela världen.
Sen så vill jag säga att världen krymper liksom, för att du kan prata med människor över hela världen dygnet
allt
runt.
Det där,
så
allt det där är helt
så,
sant.
Så att det här att platsen blir oviktig stämmer ju så tillvida. Så vad är din invändning?
Sätt det i relation till landsbygdsutveckling och arbetsmarknad. Och du märker ganska snart att så här, folk har inte lämnat storstäderna och flyttat ut på landet och jobbar på distans.
Nej. Det
har inte skett. Företag har inte decentraliserat sina verksamheter.
Nej,
det har inte. Alltså så här,
inte i någon stor skala. Det går alltid att hitta exempel på någon som har flyttat till landet för att de kan jobba digitalt. Och det går alltid att hitta.
Det är inga mätbara. Det finns liksom inte. Det är inte synligt i statistiken.
Nej.
Det har inte fått något genomslag. Alla känner någon. Liksom. Jag menar,
kan vi se det omvänt? Då? Du säger det är inga som har flyttat till landsbygden. Men kan det vara så att det är en betydande del personer som inte har flyttat därifrån tack vare.
Nej, alltså faktiskt, det här är också jätteintressant, för jag var på en annan konferens i Norrbotten som var liksom en tillväxtkonferens för Norrbottens 14 kommuner. Och där så sa de precis tvärtom. Alltså digitaliseringen är läskig för oss. Den är en svår utmaning för oss, därför att när vi och våra företag i Norrlands inland försöker rekrytera kompetens som inte finns inom kommunens egna gränser, alltså till kommunen eller till Boliden och LKAB eller till andra företag, så säger den här kompetensen som då finns externt att ja, men tack vare uppkopplingen nu så kan jag bo kvar i Umeå med min familj, och sen så jobbar jag hemifrån 3 dagar i veckan, och så kan jag åka upp till Arvidsjaur 2 dagar i veckan och jobba på plats. Och det är väldigt svårt det är väldigt svårt att värja sig mot det. Så att jag tror att det som alla hade hoppats på var ju att det skulle flytta människor till Arvidsjaur och jobba på företag i Umeå eller Luleå. Men det har i själva verket blivit precis tvärtom. Man bor kvar i Luleå eller Umeå och jobbar på ett företag i Arvidsjaur utan att betala skatt där. Och det här är ju.
Men då pratar vi ju, det är ju digitalisering på ett sätt. Men jag pratar ju om en helt annan typ
jag
av
vet det,
konsekvenser.
Men det var ju därför jag ville ändå så här. Jag är ju den sura.
Men vad tror du då om jag säger, ja, men du håller ju med om det, att medborgarlön skulle ju ge fler människor förutsättningen att bo kvar på landsbygden. Och ju fler, och då blir det också som ett självspelande piano, att ju fler som bor kvar desto bättre kommer olika samhällsservice att funka och det kommer att vara liksom större incitament att
bättre valfrihet,
inte lägga ner BB.
Så
att, är det lösningen då?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en kanonlösning. Faktiskt på riktigt. Det tror jag. Det skulle också. Jag ser också. Alltså, samhällets förvaltning skulle bli lättare. Man skulle inte behöva hantera liksom, socialbidrag på samma sätt. Man kanske till och med skulle kunna på sikt i det närmaste skrota det kommunala utjämningssystemet.
För jag funderade på en abrovink på det här.
Arbetsmarknadsförsäkringar. Alltså, frågan är om det inte till och med skulle vara lönsamt.
Men
på
just det, skulle det inte vara motsvarande då om man skulle ge personer som bor i glesbygd fett skatteavdrag?
Jo, det skulle man kunna
som
göra.
Som kompensation istället. För att de inte får någon samhällsservice.
Ja, det vore ju rimligt. Och man kan ju.
För det är ju det, kan, det tror jag de flesta kan hålla med om, att det känns bisarrt att just personer som bor i kommuner med de högsta skattesatserna också får minst tillbaka personligen.
Ja.
Sen så kan, alltså skatt betalar man ju av många anledningar.
Ja.
Men,
för att det är sexigt bland annat.
Ja.
Ja, nej, förlåt.
Det får stå för dig.
Det står inte för mig, det står för Mona. Du kommer av dig?
Ja, nu kommer jag av mig.
Ja, skatt betalar man av olika anledningar.
Ja, men precis. Men skulle det ha samma effekt? Alltså då är fortfarande problemet att det måste finnas jobb. Det spelar ingen roll vad den enskilde får för avdrag på skatten, nej, om det inte finns några jobb och tjäna drag, pengar.
Nej, precis. Och det är därför det är så bra med medborgarlön. Mm. En annan bra sak med medborgarlön är att, och som anförs som ett motargument, är ju att medborgarlön skulle driva upp inflationen. Men i vårt fall i Sverige så skulle det vara bra, för då kanske vi skulle nå upp det här till det här utopiska inflationsmålet som vi aldrig når upp till. Och så kanske vi skulle kunna höja räntorna istället för att kyla av ekonomin lite grann. Så vi slipper använda räntevapnet för att nå inflationsmålet. Ja, just vilket ju bevisligen inte funkar.
Den här hösten, ja, 2016, så absolut.
Ja, eller i framtiden också. Jag vet inte. Men alltså, tycker du att den här frågan om liksom, det är ju egentligen så här, du pratar om digitalisering, jag pratar om bredband. Det blev ju lite så nyss, kanske.
Ja, fast jag kände bara att en liten not där, att bero på då olika... Alltså, det är flera partier som påstår att de vill satsa och det måste satsas på bredbandsutbyggnad, mm, och som har påstått det i 20 års tid. Och ändå är det de facto ganska många personer, mm, i glesbygd som inte har fungerande bredband.
Nej,
och... Så det är ju också ett argument...
Får jag säga någonting, ja, om det? För, ja, det är faktiskt en fet... jävla skandal,
ja,
faktiskt.
Absolut.
Och alla partier som vi var inne på i förra avsnittet har ju i sina mer eller mindre futtiga landsbygdsprogram så har ju alla liksom då förslaget eller kravet eller synpunkten att vi ska bygga ut bredband i hela landet, och det är en förutsättning då för att landsbygden ska klara sig. Men då kommer ju detta bisarra att, och här har vi ju verkligen, ett typexempel på hur man hanterar stad och land olika och på liksom skillnaden mellan offentliga insatser och marknadsinsatser. Därför att om du bor i en stad eller ett större samhälle eller en centralort i en kommun, då får du ju bredband draget till dig. Därför att det finns en marknadskrafter som sköter om det. Därför att det är lönsamt för marknadskrafterna eller för ett kommunalt bredbandsbolag att göra det. Det finns liksom helt enkelt ett naturligt incitament eftersom det finns pengar att tjäna. Kommer vi ut i landet så är det inte längre lönsamt. Då är kostnaderna mycket större än vinsterna.
Och så får folk betala själva.
Och då måste det till någonting annat. Och då har det blivit så att på landsbygden så måste människor betala för sin egen bredbandsanslutning. Och sen så finns det stödpengar till detta som går genom det här så kallade landsbygdsprogrammet. Så att på något sätt så har du då den här infrastrukturfrågan, och alla är helt överens om att bredbandet är den nya elektriciteten. Det är en, ja, hygienfråga. Det är bara någonting som ska finnas. Det måste finnas där för att hela landet ska leva. Det är bara så, punkt. Det finns ingen som säger emot där. Men av någon anledning så ska ändå landsbygdsborna liksom ordna det själva med alldeles för lite pengar ur ett superroddigt landsbygdsprogram som liksom ska beslutas i olika led av Bryssel och jordbruksdepartementet och sen slussas ut via liksom länsstyrelser och kommuner, och det ska vara till ett sammelsurium av olika bidrag, och sen så ska folk ändå stå i byarna med spade själva i slutändan och gräva det där. Och varför kan det inte bara liksom så här åläggas näringsdepartementet att nu är det här en infrastrukturfråga. Nu bestämmer vi så här, antingen ska det finnas bredband, vilket då alla politiska partier verkar vara eniga om, eller också ska det inte göra det. Om alla nu är eniga om det, så bygg skiten då. Då ska man ju inte bara så här...
Nej, men här, jag har faktiskt inga invändningar. Jag tycker också det.
Ja, bra. Vi har inga sponsorer på podden längre. Vi står inte här och säger att vi är sponsrade av... Jusek eller av Polarbröd, även om det hade varit härligt. Och just Polarbröd kanske, jag vet inte, norrländskt företag med ekoprofil, vindkraft, lite så här,
nu står du ändå och gör reklam för dem, så att jag,
nej, men det gör jag inte eftersom de inte
sponsrar.
hur som helst så har vi valt en annan lösning, och det är ju ni som lyssnar som sponsrar vår podd genom patreon.com/Norrlandspodden, där man kan gå in och bli donera pengar, eller donera låter, eller, men stötta podden med en viss summa per avsnitt som bara dras när det kommer ett nytt avsnitt. Så gör vi inga poddar så kostar det inget. Men när vi gör poddar så är du med och stöder podden på det sättet.
Och vi kanske också ska tillägga att ju mer pengar det kommer in, desto högre frekvens kommer vi att ha. Alltså så är det. Ju mer pengar, desto fler avsnitt.
Plus att liksom, vi känner också att vi vill gärna ha synpunkter och önskemål från er som lyssnar.
Vad vill ni att vi ska prata om?
Ja.
Har det hänt någonting någonstans i Norrland som ignoreras, som vi borde ta upp?
Det händer väl saker hela tiden,
precis.
Tänker jag.
Då hör man av sig till oss.
Ja. Och hur gör man det då? Twitter?
Ja, Twitter är väl bra. Jag heter Mymlan. Du vill kanske inte bli kontaktad på Twitter?
Jo, det kan man väl twittra
till mig. Man kan ju hinta, eller så kan man använda taggen hashtag Norrlandspodden. Frågor som rör podden.
Så ser vi det.
Så, för den har vi koll på.
Ja. Jo, men folk kontaktar mig på alla möjliga sätt. Jo, jag har en sån här, jag har numera en offentlig Facebook-sida.
Jag har också det.
Ja. Ja, då så. Då kan man kontakta oss där också till exempel. Så det löser sig alltid.
Patreon.com/Norrlandspodden för dig som vill vara med och betala lite för den här podden. Alltså det blir lätt ganska dystert att prata om Norrland. Det blir dystert för att vi har pratat nu om den obefintliga landsbygdspolitiken och det finns inget bredband och avfolkning. Nej, men det är väldigt deppigt så här. Men jag vet att du har ju varit runt och kollat i glesbygd på andra sidan Atlanten.
Och, jag har haft ett sånt projekt. Jag åkte runt framförallt förra hösten. Så var jag runt i norra Minnesota, gamla gruvsamhällena där uppe, och i Montana, och i vad heter det här, North Dakota var jag. Och ja, nej, det var verkligen en ögonöppnare. Alltså jag
minns att du sa liksom att det kanske inte är så illa i Norrland ändå.
Nej, och det var lite känslan så där. Alltså det är klart att det är svårt att jämföra med, men jag åkte ju till USA för att jag ville titta på råvarusamhällen, alltså samhällen som är beroende av liksom extraheringen av en specifik råvara och hur man löser det med skattesystem och vad som händer med samhället och samhällsbyggnaden och människors lojalitet och liksom platskänsla och sådana saker. Och det som jag kände, alltså, dels så kunde jag väl konstatera att USA var bättre på en del sätt, därför att de precis som Norge och andra länder har lokala skatter, så att liksom en råvarubrytning eller en oljekälla eller något sånt där faktiskt ger avtryck i den lokala ekonomin på ett annat sätt än i Sverige. Så det kunde jag väl konstatera. Men sen så kunde jag ju också konstatera att det är ju liksom 7 resor värre på väldigt många platser som jag besökte.
Hur då?
Alltså jag gjorde de här resorna tillsammans med en amerikansk fotograf. Och det intressanta uppstod egentligen när han sen kom till Sverige för ganska precis ett år sedan. Och vi åkte hemifrån mig här i södra Norrland och hela vägen upp till Kiruna och tillbaka. Och det var ganska dåligt väder och ganska dålig stämning och allt sånt. Men framför allt så tror jag att jag tittade på liksom mitt eget samhälle och mitt eget Sverige och min egen landsända lite grann med hans blick.
Och vad såg du då?
Ja, då kände jag lite så här, vad fan gnäller jag för? Vad liksom så här, det här finns ju liksom, här finns ju allt på ett helt annat sätt än vad det gör i USA till exempel.
Vad är det som inte finns där? Vad är det, så här, kan du ge något konkret exempel?
På något som inte finns.
Ja, men tänk dig en gruvort i USA där gruvan är stängd.
Ja, du har ju inte, alltså, då får du ju flytta helt enkelt. Du kan ju inte bo kvar.
För att, varför går det inte att bo kvar?
För du får inte den typen av understöd egentligen som du behöver kanske för att för att kunna bo kvar. Det finns inte den typen av liksom välfärdssystem som möjliggör det. Jag menar, ja, kanske, men då får du ju ta liksom några otroligt hårda lågavlönade jobb för att kompensera, kanske 2-3 stycken liksom, för att
finns
för
det sådana jobb då på de orterna?
Nej, och om det inte finns så kan det, då kan det ju inte vara där så att säga. Så då töms ju platsen. Och det, där är ju liksom amerikaner ganska osentimentala också. De är ju ganska osentimentala inför plats.
De har inte lika djupa rötter.
Nej, och de flyttar ju en mycket högre utsträckning än vad svenskar gör. Men det som är intressant är ju liksom också att jag var på en akademisk konferens också, då träffade jag en forskare som hade tittat på liksom platsanknytning i de här liksom extremt rurala delarna av Kansas, tror han hade studerat eller något sånt där. Och det intressanta var att det han hade kommit fram till var att de som angav att de hade platsanknytning, de hade varit där från början. Alltså deras släktband sträckte sig tillbaka till ungefär så lång tid som Kansas hade varit koloniserat av den vite mannen. Och övriga hade egentligen inte någon särskild platsanknytning. Och sen så var det också kopplat till ägande, så att ägde du jord så kände du en platsanknytning. Men i övrigt så hängde liksom resten av befolkningen hängde i princip löst.
Alltså just det här med platsanknytning, det är väldigt intressant. Och det har vi pratat om för länge sedan i Norrlandspodden. Hur jag då till exempel känner mig ha en mycket starkare relation till Ångermanland och Lappland, som mina föräldrar kommer ifrån, än vad jag har till Sundsvall, där jag faktiskt ändå är född och uppvuxen. Och mina föräldrar då å andra sidan har sina rötter långt tillbaks på de här andra platserna. Brukar du titta på det här härliga programmet Allt för Sverige?
Nej, jag har inte gjort det, men jag har verkligen tänkt att jag
för
ska göra det.
För det är verkligen ganska fascinerande. Det är ju en blandning av lite skämskudde och lite så, men det är ändå, för det går ju ut då på amerikaner med svenska rötter som kommer till Sverige och ska liksom tävla om att få en släktträff med sina svenska släktingar som finns här nu. Och de gör ju då en resa genom Sverige tillsammans, och de får testa massa svenska företeelser, men de får ju framför allt då berättelsen om sin historia. Det är någon som har suttit och släktforskat åt dem, och de får veta att här, just i det här torpet som står kvar, här bodde din mormors farmors morfar, och han var fattig och bestämde sig för att åka till USA, och så har man gjort det här.
Och så blir de jätte...
Det är amerikaner.
Ja, de gråter.
Ja, de gråter. Alla gråter. Och de gråter ju, de hulkar ju. Det är ju snor och tårar. Och det är på riktigt. Det är ju det. Ja. Det är lätt att sitta och så här,
för att det betyder
lite
så mycket.
Det betyder så otroligt mycket. De det liksom... verkar som om det här är liksom den största grejen någonsin i deras liv. Att de får den här kontakten med sina rötter, och som om de på något sätt skulle ha varit rotlösa fram till det här. De kysser marken när de liksom kommer till Sverige, så gör de det.
De kanske har det. De kanske har varit rotlösa fram till dess. Det ska ju inte förvåna mig heller, med tanke på liksom...
De är amerikaner.
Men
utifrån hur Amerika är uppbyggt.
Ja, hur det är uppbyggt och liksom vilka krav som ställs på medborgaren i form av mobilitet. Det är väl liksom det som är grejen. Så det är ju ett svårt samhälle att leva i. Alltså strukturomvandlingar i USA är ju ingen lek. Liksom om vi tycker att det är besvärligt i Sverige så är det ju ingen... Det är ju verkligen ännu värre där. Därför att fallhöjden är så hög. Liksom.
Fast sen var det en person, jag måste bara kommentera, som sa nu... De visade... det har precis ganska nyligen börjat en ny säsong. Och så var det en person då som, jag vet inte om han kom från Alaska, men han hade varit i Alaska och sa att det är liksom så mäktigt och fantastiskt och liksom det vackraste i USA. Så här. Och de har sagt till mig att Sverige är ungefär som Alaska. Och så säger han, ja, fast det här är ju mycket, mycket liksom fetare. Sverige, det är ju liksom Alaska på speed. Och då känner det kunde jag inte hålla med om.
Nej.
Riktigt.
Nej. Okej. Han kanske gick på speed.
Ja, det vet men, man inte.
Men det här, men det, det var en, så kan man väl känna, jag menar, både du och jag är ju engagerade i den här landsändans liksom väl och ve. Det är därför vi gör den här podden, och därför vi liksom har ändå liksom en energi att prata om det. Mm. Och vi tycker att det är intressant liksom. Men det är klart att ibland så kan ju jag verkligen undra vad jag håller på med. Liksom, vad det är.
När du så här sprider massa fördomar om hur deppigt det är i Norrland och sådär.
Nej, men alltså vad ska man ha för referenser? Liksom? Det är väl det. Det är väl där jag kan känna lite grann. Att i grund och botten så kanske det är ett ilands. Det är klart att det är ett ilandsproblem. Det finns ju alltid andra som har det väldigt, väldigt mycket värre. Och det finns andra länders landsbygd som är svårare drabbad än vår egen. Och det finns andra människors platskänsla som är hårdare drabbad, och de tvingas lämna och ryckas upp. Och liksom. Så det är klart att det är så. Liksom.
Men det här beror ju också på i vilket perspektiv man pratar om det. För jag vill minnas att vi har haft väldigt positiva, alltså där vi har pratat om saker som turism, alltså vart pratat om vart man kan turista i Norrland, och det är ju helt fantastiskt att åka till som turist.
Jo.
Det är vackert. Vi har även liksom egna, vi har ju också båda två, skulle jag vilja påstå, gjort aktiva val att bo i Norrland.
Mm.
Och det beror ju på någonting, och jag menar, det funkar ju och vi gillar det.
Mm.
Men för, alltså, varför det ändå kan framstå som så här dystert och som, alltså, som också det kommer ofta som kritik mot det ska alltid vara så deppigt när man pratar om Norrland och sådär. Men det handlar ju om, känner jag, att det, och det vi gör här och det du gjorde i ditt tv-program och så här, det är ju att faktiskt beskriva en verklighet, dels för människorna som lever i den så att de kan känna igen sig, men också för människor som inte har någon aning.
Mm.
Alltså jag tänker på alla som vi har då, som berättar hur de lyssnar på Norrlandspodden och plötsligt får ett helt nytt perspektiv.
Mm.
För de har verkligen ingen koll. De vet inte hur någonting fungerar. Det är så här, de kanske har hört att det är stora avstånd och det är liksom, bor inte så mycket folk. Men när de får det här i siffror, att oj, är det liksom 30 mil till ett sjukhus för folk? Mm.
Och 35 spänn per intjänade 100 lapp i
skatt. Att berätta det, alltså, man kan ju också säga att man kan ju berätta det utan att lägga in några värderingar i det. Man kan ju säga att på vissa platser i Norrland måste folk åka 30 mil till sjukhuset, och så säger det kanske inte är bra eller dåligt, men det är ju ett faktum. Sen är det självklart att de flesta uppfattar det som negativt, men det är ju fortfarande ett faktum. Ska vi strunta i att berätta det då? Alltså sådana här personer som tycker att våra Norrlandsskildringar blir liksom deppiga, jag är lite nyfiken på hur de skulle vilja framställa det istället. Vilken berättelse om Norrland är det som vi missar? Det här kan ju slänga ut till lyssnarna också, att ni får gärna komma med input här.
Men det har väl framgått ändå, tänker jag, vilken bild. Det är ju den här liksom, det är ju den här hejiga, fryntliga, mysiga, det är liksom här i vår by så har vi det jättebra, vi låser aldrig dörren. Och vi har så duktiga företagare.
Men sånt pratar vi ju om också.
Ja, det tycker jag också. Men vi pratar väl mer, och det är väl också för att vi är journalister. Vi tycker att det är intressant att problematisera saker. Det skulle inte vara särskilt roligt att göra en på. Jag menar, Maud Olofsson, när hon körde sin bredsida mot min tv-serie, så sa hon ju att hon skulle ju vilja göra en sån själv, eller hon eller någon annan marknadsliberal borde få göra en sån här tv-serie. Och då kan jag undra så här lite så här, okej, vad skulle den fyllas med i 3 timmar? Skulle det vara kanske som någon sån här film som Region Västerbotten producerar.
En samling av entreprenörer som det går bra för i Norrland, som får berätta om det.
Så här,
för det finns ju.
Här är Christer som matar sina slädhundar. Här är Ursula som har kommit hit från Tyskland.
Fast du hade ju de här personerna i din tv-serie också.
Ja. Jag tycker ju det, fast inte tillräckligt mycket. Inte tillräckligt mycket. Eller om Maud skulle ha varit nöjd, tror jag att man bara skulle ha haft dem. Alltså bara, endast de personerna skulle ha varit med.
Men är det bara jag som upplever det så här, att det här är någonting nytt? Eller har det alltid varit så? Att det känns som att förståelsen för vad journalistik handlar om verkar bli lägre och lägre.
Och i de inte, mest otippade lägen.
Även från så här makthavare. Ja. Alltså politiker, personer som verkligen, och PR-folk också, tycker man borde ha fått lära sig och förstå liksom och logiken
och ledarskribenter.
Mm. Ja, men alltså logiken i, ja men vad är journalistik? Vad är liksom vad bygger det på? Nej, det handlar inte om att nu ska jag berätta att oj oj oj, här har det startat ett nytt företag. Kul, nu går det bra för Sundsvall. Det är ju inte mitt jobb som journalist. Mitt jobb som journalist är ju och ditt att sätta fingret på sånt som kanske inte fungerar, berätta om det.
Ja.
Och ställa folk mot väggen. Det är journalistikens uppgift.
Ja.
Och när det då görs, då får man skit. Och sen, lite beroende på då, så kommer det ju samtidigt ganska ofta kritik mot att journalistiken har blivit så dålig. Då är ingen som gör någon riktig journalistik längre. Men just att när personer själva blir granskade, alltså sådana som vet att det ingår i deras uppdrag att bli det, börja anklaga journalistiken för att varför ska ni alltid dra fram såna här grejer?
Ja, och framförallt
det. Men visst är det här nytt? Eller liksom, visst har det blivit värre?
Ja, jag tycker nog att det blivit värre de senaste åren. Men det är ju också det som vi pratade om förra veckan, liksom, med att man måste titta på vad journalistiken uppnår, inte vilka det är som gör journalistiken, för det finns ju också ett enormt personfokus där liksom, att jaha, vem tycker vad, och det är så otroligt viktigt vem som gör vad och vem som tycker vad på något sätt, men att det finns ju en, som du sa förra gången, det finns ju en journalistisk metodik som liksom står över det.
Och det kan ju säga, men nu råkar jag vara opinionsjournalist, så att min uppgift är ju faktiskt att ha åsikter och att folk bryr sig om specifikt vad just jag har.
Men det är därför lite konstigt åsikter, kan jag tycka.
Men jag vill ändå påpeka det här, att även om jag uttrycker åsikter och även om jag ska bygga dem på en liberal grund, så har jag ju i grunden en journalistisk metod. Alltså om jag tycker någonting så försöker jag ju ändå underbygga det, jag försöker ju ändå presentera fakta. Jag hittar ju inte på.
Du gör det. Nej, du gör det, men inte alla dina kollegor skulle jag säga. Liksom. Men vi behöver inte hålla på och gidra om det.
Nej, men ja, det är ju ändå en intressant diskussion.
Ja, det kan vi ta någon annan gång. Men du, en sista grej som liksom också hakar i detta med liksom hur indignerad man har rätt och vad och sådär. Jag kan ju ibland känna liksom att jag kan störas av orättvisan i stad och land-frågan. Att det är det som driver mig. Inte så här, inte nödvändigtvis att människor på landet alltid har det så fruktansvärt dåligt. För det har de inte. Visst, kommunalskatten kan vara högre, service kan vara sämre, det kan vara väldigt långa avstånd till BB eller till akutsjukhus. Man sitter fast med en kommunal skola som är ganska tråkig och som dessutom hotar att stänga. Men man har det ganska bra ändå. Man sätts inte helt och hållet på barbacke, för vi bor trots allt i välfärdslandet Sverige. Och dessutom så kan många av de här sakerna som är dåliga på en mindre ort kan uppvägas av liksom en frihet som man har, och man har närhet till släkt och vänner och till jakt och fiske och till natur och till massa roliga saker som man vill ägna sig åt. Så någonstans så kan man tänka sig att det ligger ett fritt val att stanna kvar någonstans där, och att folk kanske inte har det så himla dåligt, men de har det på ett liksom. Tittar man strikt på välfärd och skatter och vad man får för pengarna och liksom det ansvar som man är beredd att ta för att det här lokalsamhället ska funka, så är det orättvisa krav på en människa i staden och en människa på landet. Och det kan reta mig på samma sätt som liksom så här, ja men
Men det finns ju orättvisor också mellan människor i en stad och människor på landet som slår mot dem i stan.
Jo, fast det här är nu snackar vi strukturella orättvisor. Och det är klart att jag kan vara väldigt upprörd över strukturella orättvisor som slår mellan olika socialgrupper, till exempel i en stad också. Men här har jag i alla fall liksom identifierat en strukturell orättvisa som retar mig och som jag känner att jag vill dra en... Jag är Don Quixote och drar en lans. Men det är klart att ibland så kan jag ju också undra... Liksom, ibland är jag helt enkelt inte dugg arg. Ibland måste jag fejka det. Liksom.
Jag kan ju känna en frustration, och det var kanske ur den frustrationen som hela den här podden föddes.
Ja, det var ju din idé för det första.
Ja, och det var ju inte kanske utifrån att jag tänkte att på orättvisor, utan att jag provoceras av den enorma okunskap om Norrland och alltså både Norrland i nutid, förutsättningarna här och historien hos människor i södra Sverige. Och jag blir fortfarande... Alltså det är fortfarande såna här käpphästar för mig. Säg inte att du ska åka till Norrland om du ska åka till Östersund. Jag menar, en del säger ju till och med att de ska åka till Norrland och de ska åka till Sälen. Och det ligger inte ens i Norrland. Alltså, prata inte om att det finns en dialekt som heter norrländska. Och påstå, ja, sen i och för sig när det gäller orättvisor så blir jag ju irriterad när det pratas om att norrlänningar eller att Norrland skulle vara tärande. Men sen finns det ju andra, alltså det finns ju en väldigt positiv attityd till Norrland hos människor som inte är härifrån, även sådana som aldrig har varit här. Alltså man tycker ju ändå att norrländska, det är liksom trovärdigt och fin dialekt, och norrlänningar är liksom pålitliga och bra,
och det är vackert,
Norrland är säkert vackert och sådär. Men inte tillräckligt vackert för att åka hit. Jag har ett barn som...
Och framförallt inte flytta.
Nej, men jag har ett barn som bor i Göteborg. Mm. Bara en kort, intressant avrundning här. Att han har gått skola där i flera år, och han berättat att de flesta av hans klasskompisar som kommer från södra Sverige har aldrig varit norr om Uppsala. Så det finns liksom en jättetydlig gräns Uppsala. Dit har de varit, men inte längre. Men varje utbytesstudent, och det är ganska många där på Chalmers, när de landar i Sverige, så har de redan liksom en inbokad resa till Kiruna eller någonstans norr om polcirkeln. För det är den viktigaste grejen för dem, att åka dit och titta antingen på midnattssol eller på norrsken. Men alltså det är liksom hela, det är grejen för dem. Visst. Det är lite fascinerande att deras klasskompisar, de har ingen aning, för jag har aldrig tänkt på att det skulle kunna vara en...
Vi är blinda för vårt eget land på det sättet. Eller många av oss. Det var min tur att ta kulturtipset.
Ja, det hoppas jag.
Då ska jag tipsa om min bibel, höll jag på att säga. Idéhistorikern Sverker Sörlins doktorsavhandling från 80-talet. Som heter Framtidslandet. Som fortfarande står sig. Den är bra. Alltså. Han gav sig i kast med att titta på diskussionen om Norrland under det sena 1800-talet. Under den svenska industrialiseringens mest intensiva fas. Och under den period då man avverkade Norrlands skogar och delade upp Norrland mellan sig. Och när baggböleriet pågick och man skulle dämma upp älvarna, och man började liksom se en potential i Norrland som skulle göra Sverige rikt och modernt.
Är det i den här avhandlingen som ditt jättenorrlands intresse har fötts, eller?
Jag skulle nog säga det. Eller, det fick verkligen fart, eller det fick en kropp när jag läste den där avhandlingen. Och jag läste den för jättelänge sedan. Så jag läste den.
Men du tipsar om den här?
Jag tipsar om den här.
Hur får vi tag i den här avhandlingen?
Jag tror kanske att den borde ha tryckts igen. Den gavs ut av Skytteanska samfundet eller något sånt där när den kom då på 80-talet. Den finns säkert på bokbörsen eller antikvariat.net eller något sånt där om man letar. Jag har inte letat efter den själv, eftersom jag har min kopia som ständigt försvinner av någon anledning.
Men våra lyssnare kan kolla runt, och så kan ni höra av er om ni hittar den.
Ja, det är bra. Och den är till skillnad från många andra avhandlingar läsbar. bra svenska, tydlig, alltså en fantastiskt bra faktabok och liksom och min återkommande liksom källa till till både liksom, ja, men om jag vill gå till det som är intressant när man läser den där, det är att ingenting är nytt. Alltså det sättet vi pratar om Norrland på, sättet som politiken behandlar Norrland på är i princip intakt sedan liksom 1880-talet. Så är det.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.